det var helt fantastiskt. När vi får de här resultaten så står vi ju hela gruppen i korridoren och man sitter och tittar på det här och vi pratar och vi är alla exalterade och glada. Sen när vi får titta i mikroskop och vi ser att det är verkligen vår hypotes, det vi har tänkt oss, det fungerar. Blodkällan är förändrad, vi ser immuncellerna som går igenom. Och vi står allihopa i det här rummet och tittar på de här bilderna. Det är helt fantastiskt och det är verkligen det här när man känner att vi gör någonting som verkligen fungerar och som faktiskt till slut kommer kunna göra en skillnad.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd, en intervjuserie där Karin Nordin som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
Blodkärlen i och runt en tumör har stor betydelse när en cancer växer och sprider sig och även när den ska behandlas. Det här är cancerforskaren Anna Dimbergs specialområde. Och nyligen gjorde hon och hennes kollegor en upptäckt som kan användas för att påverka blodkärlen vid hjärntumörer. Välkommen till forskarpodden Glöd, Anna Dimberg.
Tack så hemskt mycket.
Du är professor vid Uppsala universitet i cancer- och vaskulärbiologi. Och det är alltså blodkärlsbiologi.
Ja, jag jobbar med att ta reda på hur blodkärlen egentligen påverkar tumören, hur den växer och också hur den svarar på cancerterapi. Egentligen är det hela mikromiljön i tumören som jag arbetar med, både blodkärl, immunceller och förstås även cancercellerna i viss del.
Och mikromiljö, vad skulle du säga, är det de här delarna som du just...
Ja. Precis. Om man tänker sig en cancertumör så är det inte bara cancerceller där utan det finns massor med olika normala celltyper som dras in i tumören eller som växer tillsammans med tumörcellerna. Så man kan säga att det är som ett illasinnat cellulärt ekosystem kan man säga. Och blodkärlen har en ganska central roll i det här ekosystemet för den hjälper till att organisera hela den här miljön. Och det är den man kallar mikromiljön i tumören. Det är alltså att tumörcellerna som samspelar med andra celltyper och det är egentligen det här totala samspelet som bestämmer hur snabbt en tumör växer och om den kan svara på terapi eller om immunsystemet faktiskt kan oskadliggöra tumören.
Så blodkärlen är någon slags infrastruktur?
Ja, jag är ju blodkärlsforskare så jag tycker att det är den absolut centrala nyckelspelaren i hela det här systemet. Blodkärlen är ju de som både bestämmer hur mycket syre det kommer och näringsämnet kommer till tumören. Men det är också blodkärlen som bestämmer om det kommer olika typer av immunceller till tumören så att det är de som rekryterar in eller drar in immuncellerna till tumören. Det är också de som bestämmer om det är genomsläpplighet för ämnen, liksom om det ska komma ämnen från blodet in till tumören. Så att de organiserar liksom hela den här miljön. Så därför så kan man också angripa blodkärlen och på det viset förändra hela miljön. Okay. Så det är det min forskning går ut på egentligen.
Är det här ett vanligt eller ett stort forskningsfält?
Ja, alltså själva att studera blodkärl i tumörer är en ganska stort forskningsfält. Och det var under många år så studerade man blodkärlen för att man har tanken att för att en tumör ska kunna växa så måste den dra till sig blodkärl. För att om det inte bildas nya blodkärl, då kan inte heller tumören få näringsämnen och syre och såna här grejer. Och då hade man ett stort forskningsfält som gick ut på att stoppa de här blodkärlen från att växa. Så kallad antiangiogenterapi, och det används fortfarande för att behandla många olika typer av tumörer. Sen så insåg man att den här antiangiogena terapin inte riktigt fungerade som man trodde, utan man tänkte att den fungerade istället att blodkärlen blev lite mer normala. De är ofta förändrade i tumörer och fungerar dåligt. Och om man använder antiangiogenterapi så blir blodkärlen lite förändrade. De blir lite mer normala. Och det betyder att man är lättare att få läkemedel till tumören. Mm-hmm. Men min forskning tar det här ett steg längre. Vi vill inte bli av med blodkärlen och vi vill inte göra dem normala utan vi vill helt förändra blodkärlen. Vi vill bestämma hur de ska fungera så att vi kan bestämma hur miljön ska se ut då i närheten av de här tumörcellerna.
Är det någon särskild cancerform?
Ja, jag jobbar framförallt med hjärntumörer och framförallt av typen glioblastom som är väldigt aggressiva hjärntumörer. Och i just glioblastom så saknas det fortfarande en botande behandling.
Gliom är den vanligaste formen av hjärntumör. Den drabbar omkring 500 personer om året i Sverige. Den utgår från de celler som ligger runt nervcellerna som kallas för gliaceller. Gliacellerna skapar en skyddande och passande miljö för nervcellerna. Ungefär 45% av alla hjärntumörer är ett gliom. WHO graderar gliom enligt en fyrgradig skala. Glioblastom är ett gliom grad 4 som växer snabbast av alla gliom. De vanligaste första symptomen vid gliom är epileptiska anfall, förlamningar, störningar på talet eller känseln och svårigheter att koordinera sina rörelser. Det kan också förekomma psykiska symptom som humörsvängningar, koncentrationssvårigheter och sämre konsekvenstänkande. Huvudvärk är också vanligt vid gliom, men den förekommer sällan som ensamt första symptom. Diagnosen ställs i första hand med hjälp av magnetkameraundersökning.
Glioblastom är ett forskningsfält där det verkligen krävs att många är med och försöker förstå sig på tumören och försöka förstå sig på hur man kan angripa den. Så jag jobbar framför allt med glioblastom, andra typer av gliom som drabbar både vuxna och barn. Och i viss mån även andra cancerformer, till exempel hudcancer och liknande.
Är det någon skillnad vad det gäller blodkärlen?
Det är jättestor skillnad, och det är därför riktigt som jag är inriktad framförallt på hjärntumörer. För att blodkärlen som är hjärnan är väldigt olika från de som är i andra delar av kroppen. De har vad som kallas en blod-hjärnbarriär. De är ogenomsläppliga för väldigt många ämnen, och det här är... Kroppen behöver den här blod-hjärnbarriären för att kunna skydda hjärnan från olika typer av gifter till exempel. Men det är också så att när vi då vill behandla de här hjärntumörerna så kan inte de läkemedel vi använder ta sig igenom de här blodkärlen. Så att det är en väldigt speciell typ av kärl. Och därför så är vi väldigt inriktade på just de här kärlen och försöka förstå dem.
Hur kommer det sig då att du valde just hjärntumör?
Alltså egentligen handlade det mycket om de här blodkärlen, för att när jag började studera glioblastom så var just de här väldigt förändrade blodkärlen, blodkärl som absolut inte ser ut som de andra blodkärlen i hjärnan, det var en del av det diagnostiska kriteriet på glioblastom. Det är alltså så att om du har de här väldigt förändrade blodkärlen, då är det ett glioblastom som är den mest aggressiva formen av gliom, alltså den mest aggressiva hjärntumören. Och har du inte de här väldigt förändrade kärlen så är det troligtvis ett gliom av en lägre grad som är mindre aggressiv. Eftersom det här då var så starkt knutet till diagnosen, så tänker jag att de här blodkärlen måste vara väldigt viktiga och de måste ha en betydelse för tumören, och det var därför jag började jobba med dem. Nu har man istället en molekylär diagnos för de här tumörerna, så att det är inte längre ett av diagnostiska kriterierna, men det är fortfarande så att de här blodkärlen är väldigt viktiga både för hur tumören växer och hur den svarar på terapi.
Du är ju naturvetare från början.
Ja,
träffar du eller har du kontakt med någon som är drabbad?
Jag träffar inte personer som drabbas egentligen, för jag jobbar inte i kliniken. Jag träffar förstås kliniker som jobbar med de här patienterna en del, så att jag träffar patologer och jag träffar neurokirurger till exempel, för att vi har mycket samarbeten med fantastiska neurokirurger och patologer. Men jag träffar inte patienterna i mitt vanliga jobb. Däremot får jag mejl av patienter och jag får mejl av deras anhöriga. Och det här är personer då som har fått en hjärntumör som i sig är fruktansvärt att tänka sig att man har fått en hjärntumör. Men det här är också en hjärntumör som faktiskt inte går att behandla idag. I alla fall inte en botande behandling finns inte. Det finns behandling som kan förlänga livet, men det finns inte en botande behandling. Så att de här söker ju med ljus och lykta efter nya typer av behandlingsformer, och eftersom vi jobbar med experimentella behandlingar så hör de av sig till mig. Tyvärr är det så att vi ännu inte har någonting som har tagit sig hela vägen till kliniken, så jag kan ännu inte hjälpa de här patienterna, men det är en väldigt stor motivation för mig att få de här mejlen och förstå behovet av en ny behandling och att försöka hitta nya sätt att hjälpa patienterna. Så att på det viset jag får mejlkontakt med patienter och väldigt ofta deras anhöriga faktiskt.
Kan du berätta om?
Ja, det är ofta man får reda på vad det här är för sorts person. Man vill gärna berätta om sin anhöriga och att man förstår att det här är en... Ja, man får känslan att de verkligen vill förklara vilken fantastisk person det här är. Och sen så vill de förklara vilken typ av behandling som de har fått och att det kanske inte finns någonting annat som erbjuds. Och de undrar, finns det någonting för min anhöriga, och de vill inte att livet ska ta slut helt enkelt. Så att det är väldigt känslomässiga brev som kommer. Det är oftast de anhöriga, ibland är det patienten själv, men ofta är det anhöriga och det är en partner, eller det kan vara ibland till och med en förälder till någon som har drabbats.
Hur gamla är de drabbade?
De flesta som får den värsta formen då, glioblastom, är äldre. De är, medelåldern ligger kanske mellan 50 och 70 någonstans. Eller 60 till 70 snarare. Men de som får mera låggradiga gliom, där det faktiskt inte heller finns en botande behandling, men där prognosen ser lite bättre ut, de lever betydligt längre. Det är då patienter som är kanske då snarare 30 till 40 år och som kanske har små barn, och det är också en fruktansvärd situation för dem. Men just glioblastom kan faktiskt drabba alla åldrar. Så att jag har fått mejl även från, som berättar om deras barn som är i tonåren. Så att det är fruktansvärt.
Hur tar du det rent känslomässigt för din del?
Ja, det är jättejobbigt ibland. Men jag ser det, jag pratar med min grupp, jag försöker berätta om de här personerna. Och vi försöker berätta att det här är varför vi forskar. Och jag pratar med gruppen, jag pratar med min man som också är cancerforskare. Och man försöker hitta det här, ja men det är därför vi gör det här. Det är för de här patienterna vi vill komma vidare. Och på det viset så försöker man hitta styrka i det här och komma vidare. Och vi försöker förstås hjälpa till med att ge länkar till de kliniska studier som pågår internationellt. Och hoppas att det finns någon annan som har en möjlighet att hjälpa de här patienterna. Så vi gör vad vi kan, men jag är inte läkare utan jag är cell- och molekylärbiolog. Så jag kan inte ge medicinska råd, men jag kan bidra med min kunskap och kanske med lite kontakter i princip.
Vad är det du längtar efter att kunna svara?
Det är ju förstås att kunna säga ja, jag har någonting. Jag har en studie, jag har någonting som är på gång. Vi har någonting som ser lovande ut och här har vi någonting för er. Det är min dröm. Och det är dit jag verkligen hoppas att vi ska komma. Vi har några experimentella behandlingar nu som vi hoppas kunna ta vidare till kliniken. Men det kommer ta flera år innan vi är där. Men det är det som är strävan hela tiden, att ta sig dit. Mm. Att kunna säga, ja, jag har någonting för dig. Vi har någonting som faktiskt kan ge hopp.
Okej, då ska du få berätta om den forskningen som pågår nu då. Mm. Och då ska du få göra det i det som vi kallar min hisspitch.
Ja.
Och det är ju ett moment då där du ska tänka att du ska in i en hiss och det är bara du och en till person som ska åka hissen. Men den här personen kan tänka sig att skänka pengar till cancerforskningen. Mm. Och du vill då motivera personen att skänka pengarna till just ditt projekt.
Ja.
Varsågod.
Jag heter Anna Dimberg och i min forskargrupp så arbetar vi med att försöka hitta helt nya sätt att behandla hjärntumörer. Vi jobbar med glioblastom och det är en väldigt aggressiv typ av hjärntumör och just nu saknas det botande behandling. Och därför är det jätteviktigt att vi försöker helt nya strategier för att kunna hitta en behandling och bota de här patienterna. Och i min grupp så är vi inriktade på blodkärlen. Det är nämligen så att en tumör, den består inte bara utav cancerceller utan den består utav massor med olika typer av celler som tillsammans bildar ett sorts ekosystem. Och blodkärlen är centrala spelare i det här ekosystemet. I min grupp har vi upptäckt att vi bara genom att förändra blodkärlens funktion kan förändra hela spelplanen för de här cancercellerna och få dem att sluta växa. Och det har vi gjort genom att vi använder en genterapi som är inriktade mot blodkärlen och som gör att de här då kan aktivera immunsystemet mot tumören. Och det är en jättespännande upptäckt, det är en helt ny princip för cancerbehandling. Och vi tror att det här är ett riktigt genombrott. Och vi vill verkligen ta det här vidare till patienterna nu från våra grundforskningsfynd. Och vi kan använda all vår tid och energi för det här, men vi behöver ert stöd för att kunna fortsätta vår forskning.
Tack så jättemycket. Fantastiskt. Den här upptäckten som du har gjort, berätta mer om den.
Ja, jag har samarbetat med en forskargrupp, en forskare som är expert i genterapi som heter Magnus Sand. Han är också min man, kanske jag ska säga. En genterapi, det är en typ av behandling där man egentligen tillför en gen som inte finns där från början och man får cellerna att uttrycka ett visst eller liksom producera vissa typer av proteiner som behövs. Vad vi har gjort är att vi har använt en typ av genterapi för att få blodkärlen i hjärnan i de här hjärntumörerna att producera ett immunaktiverande protein. Och det går till så att vi har använt något som kallas för adenoassocierat virus. Och de här typerna av adenoassocierade virusar, de kan specifikt infektera olika celltyper och då få de här cellerna att producera ett visst typ av protein.
Så den här genterapin, ni fäster den på ett virus som sen då transporteras via blodkärlen in i hjärnan och där, vad händer där då?
Så att vi får det här viruset att ta med sig informationen, de tar med sig den här genen som vi vill ska kunna finnas i blodkärlen i hjärntumörerna. Det här viruset, det åker runt i blodcirkulationssystemet och när den kommer till de här blodkärlen som finns i hjärnan, då känner de igen att det här är mina favoritkärl. Här ska jag minsann infektera. Och då infekterar de här kärlen och de tar med sig den här genetiska informationen. Och det betyder då att det här specifika immunaktiverande proteinet börjar produceras. Och det som är jättespännande då är att blodkärlen själva kan känna igen det här immunaktiverade proteinet och då blir de förändrade. De förändras hela de här kärlen och den får en förändrad form och den får en förändrad funktion. De blir jättebra på att locka till sig de här immuncellerna som sen kan ta sig in och döda tumörcellerna.
Mm-hmm. Var har ni sett det här?
Vi jobbar framförallt i olika typer av modellsystem. Vi jobbar i både vad man kallar in vitro, alltså med cellodlingssystem där vi jobbar med celler från blodkärl och tumörceller och immunceller ihop och vi då kan använda de här viruserna i det här systemet. Vi använder också vad som kallas för vävnadskultursystem, så man har en liten bit hjärnvävnad som kan antingen komma från en mus till exempel och vi har också använt hjärnvävnad som blir över från operation av glioblastompatienter. Så vi gör många försök i den typen av system. Men sen använder vi också musstudier. Så att vi har möss som har hjärntumörer som vi då kan behandla med vår behandling för att se om vi kan rädda de här mössen. I det här fallet så har vi sett att vårt adenoassocierade viruset kan, som tar med sig den här immunstimulerande genen, kan förändra blodkärlen i de här tumörerna och helt bota en tredjedel av mössen, vilket är bättre än vad vi har sett med någon annan behandling. Så att det tycker jag är superspännande.
Fantastiskt. Mm.
Och vi ser också när vi tar ut de här tumörerna och man tittar på dem i mikroskop så ser man att blodkärlen är helt förändrade. Vi ser att vi har fått massor med celler från immunsystemet som har kommit in. Vi kan också se att de här immuncellerna faktiskt dödar tumörcellerna. Så vi ser nästan som hål i tumören där de här immuncellerna har kommit in och verkligen bara oskadliggjort tumören. Så vi tycker att det här är superspännande att man bara genom att förändra tumörkärlen faktiskt kan få den här immunattacken mot tumören.
Och vad är nästa steg nu i forskningen?
Ja, i det här fallet så använder vi ju ett adenoassocierat virus som känner igen de här blodkärlen som finns i hjärnan, de här speciella blodkärlen. Men vi vill ju ha ett, för att man ska kunna göra det här säkert för patienter i framtiden, så vill vi ha då ett adenoassocierat virus som känner igen blodkärl i tumörer bara och inte några normala blodkärl. Utan, så att vi håller på att bygga om det här adenoassocierade viruset för att försöka få det att specifikt bara känna igen tumörkärl. Och det som är bra här är att jag under större delen av min karriär verkligen jobbat på att karaktärisera de här tumörkärlen. Så jag vet precis hur de ser ut molekylärt. Och nu använder vi den här kunskapen från grundforskningen för att ta det vidare då till en ny behandling. Mm. Så att det är det mest spännande vi håller på med just nu.
Mm. När man tänker på virus så tänker man ju på sjukdom och farliga saker. Men det här viruset...
Det här är vad man kallar en virusvektor. Det är alltså ett virus som inte själv börjar dela sig. Utan det är, vad ska man säga, ett sätt att transportera in en gen i en cell. Det här är alltså inte, det är inte ett virus som kan fortsätta dela sig och infektera. Utan det här det kommer in och det kan ta sig in i särskilda celler. Och där kan det då visa upp de här generna som ska produceras. Det är ingenting som ger någon sjukdom på något sätt.
Är det stor skillnad då, om nu har ni testat på möss, men om man skulle tänka sig människa, skulle samma system fungera där?
Ja, vi tror att samma system skulle fungera. Vi vill ju förstås göra det här ännu säkrare för människa, så vi vill gå in och se till att vi får en mer specifik infektion då utav de här tumörkärlen som jag förklarade. Så att det är väldigt viktigt. Vi vill jobba med att öka säkerheten helt enkelt i systemet så man inte får en allmän inflammation utan att man får en specifik attack mot den här hjärntumören. Och det är klart att det är alltid väldigt svårt. När man jobbar i mussystem så är tumörerna väldigt snabbväxande. Man jobbar ofta med möss som mår väldigt bra. De är ju friska när vi startar försöken och vi tar bort dem innan de börjar må dåligt av sina tumörer. När det gäller människor med hjärntumörer så har de ju ofta haft dem en längre tid. Det är många äldre, de kanske har andra sjukdomar också. Och det finns mycket annat som är då skillnad mellan den här musmodellen och människor. Men det viktiga är att man måste försöka. Det här är de system som vi har att tillgå. Och vi vet att i andra fall så har det gått att, vad vi kallar, translatera grundforskningsfynd då från mus till människa. Till exempel de här checkpoint-hämmar-antikropperna som blev ett Nobelpris 2018.
Immunterapi,
ja. Precis. Och det kom precis från den här typen av enklare mussystem och kunde ta sig hela vägen till människa. Och jag tror att vi ökar chanserna för att vi förstår oss på både det här systemet i mus, och vi jobbar också med mänskliga tumörer, och vi ser till att det vi gör hela tiden är relevant för de humana tumörerna. Och därför tror jag att vi ökar våra chanser att det här faktiskt ska fungera. Jag tror väldigt mycket på det här. Men samtidigt så måste man säga att hittills har ingen kunnat bota glioblastom med någon behandling. Men det är väldigt många grupper som försöker. Och vi vill vara en av de grupperna som ger vår energi och verkligen försöker med det här. Och då tror vi att någon kommer få det här att fungera. Det kanske inte är självklart i vår grupp, men det kan vara vår grupp, men det kan också vara någon annan grupp som gör det här, och vi bidrar med att försöka vår strategi. Men det är väldigt mycket som tyder på att det här skulle kunna vara lika effektivt i människa som i mus när vi tittar på biologin.
Hur var det när ni gjorde upptäckten?
Ja, det var helt fantastiskt. Vi hade jobbat i andra typer av enklare system. Vi hade gjort andra typer av försök, så vi hade ganska goda underlag för att det här skulle fungera. Så vi visste ungefär vad vi ville åstadkomma. Men samtidigt, även om man har väldigt stark forskning som tyder på att man ska lyckas med någonting, som i det här fallet att använda genterapi för att förändra blodkärlen och bota en tumör, så är det inte säkert att det funkar. Det är inte alltid hypoteserna står sig, helt enkelt, för att det är så mycket som vi inte vet. Så det var helt fantastiskt när vi lyckas använda den här typen av genterapi och behandla möss, och att vi kunde se att det faktiskt var så att mössen överlevde längre och en tredjedel av dem faktiskt blev botade. Det var ingenting som vi helt hade förväntat oss. Vi hade förväntat oss att vi kunde använda den här terapi tillsammans med vanlig immunterapi, en annan typ av immunterapi som de här checkpoint-hämmarantikropparna, för att förbättra resultatet. Men istället så såg vi att den här behandlingen i sig själv hade det här fantastiska resultatet. Så att det var helt fantastiskt. När vi får de här resultaten så står vi ju hela gruppen i korridoren och man sitter och tittar på det här, och vi pratar och vi är alla exalterade och glada. Sen när vi får titta i mikroskop och vi ser att det är verkligen vår hypotes, det vi har tänkt oss, det fungerar. Blodkärlen är förändrade, vi ser immuncellerna som går igenom. Och vi står allihopa i mikroskop i det här rummet och tittar på de här bilderna. Det är helt fantastiskt, och det är verkligen det här när man känner att vi gör någonting som verkligen fungerar och som faktiskt till slut kommer kunna göra en skillnad. Så det är fantastiskt roligt.
Du har ju också gjort en annan stor upptäckt, och nu kommer jag till den här antikroppen. Mm.
Ja, det är jättespännande.
Ja.
Så någonting som blodkärlen också fungerar som i, just när det gäller hjärntumörer, så är det så att hjärntumörer kan sprida sig in i den normala delen av hjärnan genom att vandra längs blodkärl. Den här hjärntumören sprider sig in i den normala hjärnan. Det är ett stort problem, eftersom det betyder att du går inte att operera bort hela tumören om den sprider sig in i normal hjärnvävnad. Så att det är många som försöker få den här tumören att inte sprida sig lika mycket. Och vi har hittat ett protein som faktiskt krävs för att tumörcellerna ska kunna kommunicera med blodkärlen och vandra längs kärlen. Och det här proteinet heter CD93. Och vi har upptäckt att möss som saknar CD93, om man har hjärntumörer i de mössen, så sprider sig inte hjärntumörerna, utan de ligger bara som en boll. Vilket är fantastiskt egentligen. Och vad vi har gjort då är att vi har faktiskt tagit fram en antikropp som neutraliserar CD93. Alltså den binder till CD93 på blodkärlen och den hämmar funktionen hos CD93. Och den här antikroppen hoppas vi kunna använda då för att hindra de här tumörcellerna för att spridas in i hjärnan. Och vi har jättespännande resultat. Vi har resultat framförallt från tumörvävnad från just det som har blivit över från operation, så human tumörvävnad, så kan vi se att om vi behandlar med den här antikroppen så ser vi att tumörcellerna sprider sig inte längs kärlen. De kan inte vandra längs kärlen längre.
Mm. Du har ju varit elitidrottare tidigare.
Ja, jag har en bakgrund inom kampsport. Så jag har tränat jiu-jitsu. Hållit på med elitnivå och bland annat vunnit 2 VM och 1 EM. Ja.
Har du någon nytta av det i forskningen?
Ja, det tycker jag verkligen att jag har. Jag tycker det finns väldigt mycket som liknar varandra när det gäller elitidrott och forskning. Man måste ha samma inre driv. Man måste känna att allting måste komma inifrån. Hela den här viljan att lyckas och drivet och energin måste komma inifrån. Det är på samma sätt med elitidrott och med forskning. Och man måste verkligen vara beredd att lägga ner jättemycket tid för att röra sig framåt. Man måste ha den där viljan att göra det. Och sen måste man vara väldigt optimistisk, för att man ska ju försöka utföra någonting som egentligen är ganska osannolikt att man klarar. Till exempel att vinna ett världsmästerskap eller att försöka bota en hjärntumör. Det här optimismen och den här glädjen i när man lyckas med olika de här delsegrar i det här är liknande. Och sen att man inte ska bli för nedslagen när det går dåligt, helt enkelt. Man ska känna sig, man ska bli gladare när det går bra än vad man är ledsen när det går dåligt. Det är viktigt.
Fortsätter du att träna jiu-jitsu?
Inte just nu. Jag har haft lite problem med nacke och rygg efter min elitidrottskarriär. Men jag tränar allt möjligt annars. Lite styrketräning och springer och lite mountainbike och lite skidåkning och lite allt möjligt. Men jiu-jitsu, kampsport, är fruktansvärt roligt och jag kan rekommendera det för alla.
Du har ju fått ganska mycket pengar från de som skänker pengar till Cancerfonden. Hur mycket har du fått?
Ja, dels har jag fick jag 4,5 miljoner som ett projektbidrag, och sen så fick jag ett jättestort anslag på 9 miljoner som var ett utökat bidrag för att göra de här drömprojekten. Det här har ju varit oerhört viktigt för att kunna göra den forskningen som vi gör nu. Jag tror att vi hade aldrig kunnat nå dit vi når idag utan det här stödet. Stödet från Cancerfonden ger ju en möjlighet att både ha medarbetare som kan jobba i projektet och att kunna ha reagens och utrustning som man behöver för de här väldigt omfattande projekten. Så det är lite som en drömsits att ha en möjlighet att göra den här enorma satsningen. Och det är väl också därför som vi tycker att det är viktigt att vi jobbar också mot att hitta nya behandlingsformer, för att alla de här pengarna, det kommer ju från personer som har skänkt det till Cancerfonden för att de vill få behandling som ska fungera i framtiden.
Tack så mycket för att du var med i forskarpodden Glöd. Anna Dimberg, professor i cancer och vaskulär biologi vid Uppsala universitet.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt, och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.